Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och denna morgon vill jag, som jag brukar göra, försöka ta upp en del tankar jag har. Jag vill idag ta upp ett ämne som jag inte hör från något håll talas om när jag lyssnar på predikningar eller försöker följa vad man talar om i de kristna sammanhangen. Det är ämnet man och kvinna. Jag har inte hört någon som tar upp det eller vågar prata om det. Det är ett ämne som kanske idag är väldigt svårt att ta upp. Men Guds ord har sina klara besked till oss människor. Och Guds ord är gott och det finns inget ont i det Gud skriver till oss. För att det han ger oss som förhållningsregler och förhållningssätt, det är för vårt eget bästa. Också den här frågan. Och jag vill idag ta upp detta mellan, som sagt, vad Guds ord säger om mannen och kvinnan och dess funktion i församlingen och i Guds rike. Det är ju fantastiskt att få ta till sig Guds lärdomar och Guds ord. Och jag har varit så välsignad av det här ämnet i många år och haft mina bibelstudier om detta i församlingen. Men det är länge sedan nu. Jag ska börja med idag att läsa ur Efesierbrevet, 5 kapitlet. Där står det så här från 8 versen att ni var ju förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då så som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är. Jag vandra så i det att ni prövar vad som är välbehagligt för Herren. Och ha ingen delaktighet i mörkrets gärningar som inte ger någon frukt utan avslöja dem fast mer. Och så läser vi i 15 versen. Se därför noga till hur ni vandrar. Att ni vandrar inte så som ovisa människor utan så som visa. Att vara vis, det är ju att ta vara på den visdom som finns i Guds eget ord. Och där i den frågan som jag ska tala om idag, där finns också Guds oerhörda visdom. Vi fortsätter i 21 versen. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, så som Kristus är församlingens huvud. Han som också är denna sin kropps frälsare. Ja, så som församlingen underordnar sig Kristus så ska också hustrorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne. Till att helga henne genom att rena henne medels vattnets bad i kraft av ordet. Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet. Utan fläck och skrynka och annat sådant, fast mer skulle hon vara helig och ostrafflig. På samma sätt är männen pliktiga att älska sina hustrur, då dessa ju är deras egna kroppar. Den som älskar sin hustru, han älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sitt eget kött. Istället när och omhuldar man det, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar av hans kropp. För den skull ska en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru och det tu skulle vara ett kött. Den hemlighet som ligger här i är stor. Jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen. Dock gäller också om er att var och en ska älska sin hustru så som sig själv, men hustrun och sin sida ska visa sin man vördnad. Vi ser av detta bibelställe att här finns det en hemlighet fördold som vi kommer in i när vi underordnar oss Guds ord. Och därför är det gott att underordna sig Guds ord. Jag ska läsa ur ett midnattsrop från, ja det är väl 10 år tillbaka i tiden drygt. Där jag hade själv ett bibelstudium i församlingen och jag ska läsa det bibelstudiet. Och vi ser att tala i församlingen, det har jag fått göra på brödernas begäran. Men jag har också fått en särskild insikt i just det här ämnet på grund av att Gud har gett mig det. Och jag vill förmedla det som jag tog i det här bibelstudiet som skrevs 2013. Där står det så här. I psalm 114 och första versen står det: när Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus från folket med främmande tunga, då blev Juda hans helgedom, Israel hans herradöme. Ut ur Egypten, det är en bild på vår frälsning ut ur världen. Då blev Juda hans helgedom, Israel hans herradöme. Det är likadant med oss. Då, när vi kommer ut ur världen, blir vi det andliga Israel, hans helgedom och herravälde. Vi blir en boning för Herren. Vi läser i Markus 11 och 15 där det står om Jesus. När de sedan kom fram till Jerusalem gick han in i helgedomen och begynte driva ut dem som sålde och köpte i helgedomen. Och han stötte omkull växlarnas bord och duvomånglarnas säten, och han tillstade icke heller att man bar någonting genom helgedomen. Och han undervisade dem och sade: det är ju skrivet, mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk, men ni har gjort det till en rövarkula. I helgedomen skulle Guds ordning råda, men här hade ting kommit in som inte hörde hemma i Guds hus. Man hade börjat odla sina egna intressen och tänka på egna fördelar. Vad kan jag tjäna på det som pågår i helgedomen? Kan jag tjäna på att sälja duvor eller växla pengar? Det fanns ju präster som skulle vaka över ordningen. Varför hade de inte gjort det? Jesus sa att de hade gjort Herrens hus till en rövarkula. Han drev ut det som inte hörde hemma där och tillstade inte att man bar något genom helgedomen. I vår tid är församlingen hans helgedom, där Guds ordning ska råda. Vad gör vi med församlingen? Bär vi med oss våra egna tyckanden och tänkanden? Odlar vi våra egna intressen? Vi måste lägga av vårt eget och lämna det utanför. Församlingen är en helig plats. Vi får som Mose och Josua höra: dra skorna av dina fötter, till platsen du står på är helig mark. Gud har gjort oss till ett heligt prästerskap. Vi är satta till att vaka över att Guds ordning får råda. Då blir församlingen en lustgård med en annan atmosfär. En Guds plantering som får växa upp enligt Guds ord. Vi behöver höra Guds ord och förmanas, som det står om i Titus brev. Förmaningarna riktas till alla kategorier. En fara i vår tid är att vi, likt församlingen i Thyatira, blir för efterlåtna mot ting som kommer in. Det står om det i Uppenbarelsebokens andra kapitel. Vi är så rädda för lagiskhet och reagerar så fort det blir frågan om att göra något på ett visst sätt. I Efeserbrevet 2 och första och andra versen läser vi: så har han också gjort er levande, er som var döda genom de överträdelser och synder i vilka ni förut vandrade efter denna världs- och tidsålders sätt. I det att ni följde försten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma. Här ser vi att man vandrade på ett visst sätt. Vi får börja vandra på ett annat sätt när vi har kommit in i församlingen. I första Korinthierbrevets första kapitel och tionde vers står det att vi ska hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt. Vi får till och med ett nytt sätt att tänka. Det handlar om ett nytt förhållningssätt till alla tidstrender vi möter. Vi är alla ständigt utsatta för en påverkan av tänkesätt, strömningar och idéer som väller över oss. Antingen är vi mottagare och förändras av detta, eller så motar vi bort det. I församlingen behöver vi ständigt vaka över den ordning Gud har föranstaltat. I världen pågår ett uppror mot allt vad Gud i sin godhet förordnat. Vi läser i Guds ord att människan är skapad till Guds avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Tillsammans är de en avbild av honom som skapade. Mannen och kvinnan utgör ett komplement till varandra. Därför behövs både män och kvinnor. I tiden finns nu en strävan att försöka utplåna skillnaden mellan könen. Man trummar på med sitt budskap som om Guds ordning är av ondo och människor blir grundlurade. Det är inget ont i Guds ordning, det är gott. Här avser jag inte politiska jämlikhetsfrågor utan det gäller den funktion vi har som män och kvinnor. Det finns skillnader som vi måste bejaka i församlingen. Många är idag så bedragna av dessa tidstrender därför att det förs ett språk som lurar och bedrar. I första Timotebrevet läser vi om kvinnan att hon blev svårt bedragen. Det blev inte mannen. Han syndade också, men egentligen värre, för han syndade med öppna ögon, men kvinnan blev bedragen. Därför har kvinnan fått en annan ställning i församlingen gentemot mannen. Det är inte av ondo, det är gott. I Efesebrevet, Kolosserbrevet och i första Petrusbrevet kan vi läsa: ni hustrur, underordna er era män. Det är inte lätt att ta upp de här tingen för det är ju så urgammalt och omodernt. Men det är gott. För det är Guds ord till oss. Det står där inte för att kvinnan ska bli förtryckt på något sätt, utan för att hon ska få det skydd hon behöver. Det här handlar inte om att kvinnan ska springa benen av sig för att passa upp på sin man. Det handlar om att låta mannen vara den som råder. Speciellt i andliga ting, för just i den andliga världen blir man så lätt bedragen. Kvinnan ska underordna sig även om mannen inte hör till de auktoritära och kraftfulla. Mannen å sin sida ska underordna sig Guds ord. Här finns inte utrymme för att godtyckligt utnyttja sin ställning. De här tingen gäller inte bara de som är gifta utan det gäller kvinnors och mäns roll i församlingen. Det står inte man eller kvinna utan det står man och kvinna. Det finns inga motsättningar här utan det handlar om skillnader i funktionen. Tillsammans tjänar vi Herren i enhet och helhet. I Guds ord nämns mycket som har blivit väldigt missförstått. Det talas om klädedräkten, om håret och om huvudbonaden. Varför står det nämnt i Guds ord om det inte har någon betydelse? Inget Guds ord står skrivet utan anledning. Vi har ju lärt oss att som kvinna bör man inte gå klädd i manskläder, det står det i femte Moseboken 22 kapitlet och femte vers. Vi kan ju diskutera i det oändliga om vad det innebär, kjol eller byxor och så vidare. Men vi får inte tappa bort vad det handlar om. Vi måste gå emot tidsandan. Med allt vad vi är måste vi vara en protest mot tidens trender som är uppror mot Gud. Kvinnor, klä er i kjol. Det är plagg som ännu är en typiskt kvinnoplagg. Här vill jag flika in en parentes och, som inte står här i detta bibelstudium. Det här handlar ju om kjolar som är tuktiga. Som är skylande. En kjol som är tillräckligt lång och tillräckligt vid för att vara tuktig. Vilket ju finns gott om motsatser och det ska vi absolut inte acceptera. Då är det mycket bättre att klä sig i ett par någorlunda vida långbyxor i så fall. Men här skriver jag detta, klä er i kjol, för det är ännu ett typiskt kvinnoplagg. Överdriv åt rätt håll. Visa med hela ditt uppträdande på ett rent och heligt sätt skillnaden mellan män och kvinnor, så att Guds tanke blir synliggjord. Det talas också i första Korinthierbrevet 11 om att kvinnan ska ha en makt på sitt huvud. Detta har blivit så missförstått. Det handlar ju om att vi i Kristus fått en ny ställning. Här vill jag också inflika en sak, och det handlar ju om att detta att ha någonting på huvudet, det är ju inte att trycka ner kvinnan, att förnedra henne. Det är ju så att i världen är det ju så att kommer någon högre in i ett rum så tar man av sig på huvudet. Man sätter inte på sig någonting på huvudet, utan tvärtom, man tar av sig det för att visa sin aktning och vördnad. Men en kvinna ska sätta på sig någonting på huvudet, och det står ju det att det är för änglarnas skull. Ja, vi fortsätter att läsa här i bibelstudiet. Kvinnan ska ha en makt på sitt huvud. Detta har blivit så missförstått. Det handlar ju om att vi i Kristus fått en ny ställning. Här är icke man och kvinna, alla är ni ett i Kristus. Galaterbrevet 3:28. Det står ju också, dock är det i Kristus så. Och så står att bära en makt är inget som trycker ner oss som kvinnor. Tvärtom lyfter det oss upp. Vi blir krönta till att vara det vi är i Kristus och visar inför änglarna att vi inte är upproriska mot skapelseordningen när vi ställer oss upp och beder eller profeterar i församlingen. Både den goda och den onda andevärlden studerar oss och ger akt på om vi vill acceptera Guds ordning. Tar vi emot Guds ord i dessa frågor vinner vi en aktad ställning. Vi kan av hjärtat ta emot undervisningen i Guds ord och föra en vandel som visar vad Gud vill som sanna män och sanna kvinnor. I första Korinthierbrevet 3 står det att vi är Kristus brev som är kända och lästa av alla människor. Hur tydlig är skriften i våra hjärtan? Gud vill i oss visa sin avsikt inför världen. Det står också att vi förvandlas till hans avbilder i det vi stiger från den ena härligheten till den andra, så som när den Herre verkar som själv är ande. När Gud verkar i oss blir vi mer och mer olik världens barn. Det är det som är meningen. Det gäller att hålla stånd emot utvecklingen i tiden. I Höga visan talas det om bruden. Vi hava en syster, en helt ung som ännu icke har någon barm. Vad ska vi göra med vår syster när tiden kommer att man vill vinna henne, står det. Det finns en tid när någon eller något vill vinna henne. Vi läser svaret. Är hon en mur så bygger vi på den ett krön av silver. Men är hon en dörr så bommar vi för den med en cederplanka. Det är viktigt att tidens ande inte får komma in i helgedomen, lustgården. Vi behöver vara en mur mot allt som vill tränga in. Då kan Guds härlighet komma. Krönet av silver är bilden av den gudomliga härligheten. Måtte Guds församling få vara denna lustgård där Guds ords plantering får växa, där vi bygger upp muren och tätar igen hålen. Där får vi förverkliga Guds plan gentemot världen. Där formas vi av Guds ord och Guds ande. Vi får lägga åt sidan våra egna tankar och idéer och gå in i detta liv. Då kommer vi i harmoni med honom och får uppleva glädje och fröjd. Guds härlighet kröner hans verk och församlingen får den kraft och makt i den andliga världen som den rätteligen bör ha när Kristus är oss given så som huvud. Så långt var det i det här bibelstudiet som jag en gång hade haft i församlingen, som blev nedskrivet och sen eller nedskrivet i midnattsropet. Och det här ämnet är ju inte lätt att ta upp idag heller, människorna blir ju allt mer fixerade av att det ska inte vara någon skillnad alls mellan könen. Även i Guds församling och Guds verk så menar man det här. Men att det är skillnad, det säger ju Guds ord. Och att det är skillnad gör att kvinnan behöver ha ett annat skydd och behöver just underordna sig männen och ledningen i församlingen. Det är ju så här att en kvinna ska inte vara en pastor eller föreståndare, men en kvinna kan vara en församlingstjänarinna som verkligen kan tjäna i församlingen. Och jag upplever själv att jag har fått göra det, och jag har fått vara en församlingstjänarinna och som en moder, en andlig moder i församlingen. Och det är ju då meningen, att en moder ska ju ge barnen näring i församlingen. Och det kan innebära bibelstudier eller att tala och lära ut till sina barn det som församlingens lärare har stadgat så som lära i församlingen. Och där finns inga motsättningar där och då, och det är inte så att kvinnan är mindre värd, men hon behöver ett skydd, för hon kan så lätt bli bedragen. Och i många, många församlingar så blir det ju nästan dominans av kvinnor, och vilket gör att det så lätt smyger sig in denna Isabels ande, Jezabel eller Isabel, som man läser om i Thyatiras församling i Uppenbarelseboken. Och det är verkligen inte meningen att detta ska få råda i församlingen. Det blir så lätt snedbelastning eller osund undervisning i en sådan församling. Men jag önskar så att vi som Guds folk kan tränga in i Guds ords sanningar och ta till oss allt Guds ord, så att vi inte hoppar över såna här stycken som jag har läst idag, eller att vi menar att de är gammaldags och inaktuella, för det är de verkligen inte. Utan i alla tider så vill ju Gud upprätta både män och kvinnor i församlingen till sin rätta funktion, så det blir en gudomlig harmoni i församlingen, där Guds ord verkligen kan få komma till och där änglarna trivs, därför andevärlden studerar oss, som jag läste här, väldigt noga hur vi förhåller oss till Guds ord. Och den församling där Guds ordning och Guds ord råder, den får en väldigt aktad ställning i andevärlden. Och detta önskar jag att vi kunde fatta och förstå. Och jag vet inte om jag har kunnat klargöra det här på rätt sätt, men jag önskar så att de här lärdomarna kunde komma fler till del och kunde komma att gå upp som en insikt för människor, så att man det här kan få råda i församlingarna. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag, och så hoppas jag att mina ord kan ha gett dig någon insikt och förståelse för att Guds ord i allt är gott för både män och kvinnor och för alla. Må Gud välsigna dig, så hörs vi igen om en vecka.